med vi behöver reda ut?
Jag kan aldrig tro. Nej.
Ja, men god dag och välkomna till ännu ett avsnitt av Skidsnack. Det är jag, Sköld, som sitter här i studion tillsammans med min kompanjon Stenqvist. Hur är läget?
Jo, men det är alla tiders, vet du. Det är huvudet upp och fötterna ner, är det som man brukar säga?
Ja, det kan man ju säga. Man får inte vara slö. För då blir man död.
Då blir man död. Ja. Som Dr. Dengrog brukar säga. Mm. Ja. Nej, precis. Nej, det är hatten fram.
Ja. Jag känner mig så här ganska... Alldeles innan vi klev in i studion så såg jag SVT:s intervju med Mona Brorsson efter att hon hade gått i mål med i skidskyttesprinten i Oberhof.
Ja.
Och det är alltid, hon är ju min favorit i intervjusammanhang, för hon är liksom motsatsen till alla andra åkare.
Ja.
Som försöker, som bara stänger till och säger så lite som möjligt. Så är ju hon en så här, psykologs våta dröm, för det är som... att hon tror att hon kliver in ja, men i psykologdivanen och inte i mixed zone. Hon bara öser ur sig allt, ja, på en gång. På världens mest intetsägande fråga så kommer en bekännelse, ja. Ja. Om allt i hennes liv. Och ja, det var bara så här, det är en mysig ingång och känna att man har Mona Brorsson med sig in i studion här.
För att citera en stor tänkare, prins Daniel.
Ja.
Hennes känslor är lite all over the place mest hela tiden.
Ja, ja, men det är minst sagt.
Tänk att det är det som prins Daniel kommer vara, det kommer vara hans legacy för eftervärlden.
Ja.
Och sen kanske hur stor var bebisen, du vet, när han håller upp sina armar och visar.
Ja.
Yay big.
Mm.
Det är hans två stora contributions. Ja, plus alltså att avlingen liksom.
Ja. Ja, men ja, precis. Känslorna är all over the place, kommer ju vara en ny så här ett nytt ordspråk som står i
precis lite som
ordspråksböckerna, ja, kanske det finns.
Ja, men precis. Nej, men som Gunde ståpäls. Jag vet inte om det var riktigt Gundes
jag egna tänker mer
grepp. Men det är ju det förknippas ju starkt med Gunde.
Jag tänker att det är ett sånt här som man till slut inte vet vem det kommer ifrån, ett så här morgonstund har guld i mun.
Ja.
Så
eller liksom så här allmänna quotes där allt kan tillskrivas typ Voltaire eller vem är det som alltid får alla, det är han den är gay författaren. Britten.
Oscar Wilde.
Ja.
Ja.
Alla citat är Oscar Wilde citat.
Ja, han är oftast svaret på alltså vad heter det, citatfrågan på ett quiz som vi brukar gå på.
Ja.
Vet man inte så svarar man Oscar Wilde.
Ja, precis. Mm. Precis.
Men
det är inte därför vi är här.
Nej, som så ofta annars är det inte därför vi är här.
Nej.
Men när vi ändå pratar om skidskytte så kan vi väl ändå inleda med att prata om Stina Nilssons härliga 99:e placering som är ganska färsk i poddandet stund.
Ja. Ja, ja, ja. Var börjar man?
Ja. Jag fastnade lite i min bil i lite snökaos, så jag missade större delen av det här loppet, så du kan få återberätta lite snabbt.
Ja. Missa och missa, det sändes ju inte någonstans.
Nej, men
jag gjorde ju som man får göra i de här lägena. Jag gick in på IBUs hemsida och öppnade upp deras själva datasjosanfönster. Och sen drar man upp alla flikar man kan. Det är liksom första passering, tid in på vallen, tid ut från vallen, sen nästa passering och sen tid in på vallen igen och tid ut från vallen. Och jag vet inte, det var som att man fick intrycket av att hon åkte med... att hon hade någon sån där, du vet, som en sån fallskärm som racerbilar har när de ska bromsa in. Alltså, ja. Som att hon körde med en sån, för det gick bara långsammare och långsammare för henne hela tiden.
Ja.
Hon var ju efter alla, hon var väl typ 16 sekunder efter vid första mellantiden eller någonting. Ja, sen kom hon in på vallen och skjuter en bom och det gick ju inte så snabbt, men man tänkte, ja, vad fan, en bom, det är bra. Men sen ja visst, hon är efter liksom en massa random nobodies. Och alla. Men sen kom ju det stora haveriet in på andra skyttet. Det säger hon ju efter över en minut in där, eller om det var 52 sekunder. Vilket kanske var lite mycket med bara en bom. Jag vet inte om det ändrade sig efterhand, för det var inte ens de som vann som hon var efter då. Sen brände hon ju av 4 bom. Och då var det liksom tack, godnatt, ridå.
Ja.
Men det är väl det vad det är. 5 bom i sin första internationella tävling. Problemet som jag ser det var väl att hon var 1.39 tror jag efter i ren åktid från de bästa. Och sist jag kollade, det var ju för sig en bit innan, men då var ju någonstans, hade hon ju så här 50 om det bästa åktid, någonting sånt.
Mm. Men det låter ju lite som att någon har spänt upp typ Harry Potters invisibility cloak som en sån här fallskärm efter henne.
Ja, ja,
jag åkte och tittade bakom sig efter något så här mystiskt som, just det, du såg inte.
Nej.
Du berättade det här så målande, ja, så det var nästan som att man såg det.
Det var som att jag var där i Tyskland, ja. Ja, jag förstår.
Men om man hade sett det så hade man kanske kunnat se henne vända sig om och titta efter det här tygstycket där, ja, bakom, och så bara, vart fan är det?
Ja, nej, men verkligen. Nej, men det är lite oförklarligt. Sen ja, vi måste väl börja prata med det, om det uppenbara. Får man kritisera Stina Nilsson och tycka att det här var för... För jag satt, samtidigt som jag satt och följde alla de här flikarna och olika passeringarna och liksom fan hans moster, men man har liksom så här 7-8 olika rullor på den här IBU datacenterlistan. Så satt jag och försökte kasta ett öga på SVT:s direkt rapportering. Jag vet inte ens om vi hade någon live själva, men det nu fastnade jag för SVT:s, för att det var ju våran omtalade Ola Brännholm som satt där och penfightades med läsarna. Och där var det väldigt många som, för det första var det någon som skrev att det här är för dåligt, hon kan nog glömma en karriär som skidskytte. Och det kan man väl skriva. Men då folk i TV- eller skidläsarbranschen, de verkar vara liksom känsligare än typ såhär laktosintoleranta eller astmatiker eller diabetiker eller alla de här särintressena som alltid är så jävla kränkta för allting. Och här har vi ett nytt incoming särintresserade Stina Nilsson-fans.
Ja, jag tar avstånd från allt som Victor säger nu på förhand. Bara så att ni vet. Så att vi har en voice of reason här. Men ja, fortsätt.
Nej, men... Och lägg av med det där hatet! Varför är du inne och kommenterar om du bara ska sprida hat? Varför lägger du ner energi på att gå in och skriva här och läsa det här? Och Stina har bara börjat... Okej, alla ni galna Stina lovers där ute, att skriva att det här var för dåligt och att hon kan nog glömma karriären som skidskytt, det är reality check, inte att sprida hat.
Nej, det är ju granskning av en stor idrotts.
Det är en åsikt som knappt når upp till liksom en tvåa på en 10-gradig brännskala. Det är en ganska ljum åsikt.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Från en random dude i en direktrapportering på SVT Sport.
Ja, men det är ju det här konstiga i att man verkar ju inte kunna kritisera någonting vad gäller skidåkare. Kristoffer Bergström som brukar vara med här i podden säger ju det ofta, att så fort han skriver att det är ett dåligt lopp av Kalla eller av herrarna eller så där, när de gör en sämre insats här, då får ju han mailkorgen full, så att säga. För det går ju inte att kritisera en 20:e plats av Charlotte Kalla.
Nej.
Men det är, ja, man måste ju kunna bedöma saker som för uselt.
Man får ju säga att Kristoffer Bergström i alla fall, han är inte den som räds arga mail.
Nej.
Han har skrivit en kolumn idag. Idag när vi spelar in det här så är det torsdag direkt efter loppet. Så kan jag läsa lite grann.
Mm.
Men ändå, vilket fasansfullt resultat. Vi har lite slängigt beskrivit Stina Nilsson som raket på skidorna som måste höja träffsäkerheten för att närma sig Hanna Öberg och gänget. Det är inte helt sant. Under hela sin karriär som längdåkare tog hon bara världscuppoäng en gång i ett fristilstopp, en etapp i en minitour 2018 på minst 10 km med individuell start. Övriga starter var hon utanför de 30 främsta. Hennes grenbyte var hjälpt för att utmaningen var dubbel. Hon måste lära sig att skjuta, hon måste lära sig att åka på ett annat sätt. Det som gjorde henne till världens bästa sprinter är inte vad som gör henne till drottning av Hochfils. Och han beskriver också, ja, han tycker man ska tåla mod med henne. Okej, jag, det kanske är för tidigt att dra för stora växlar, men det är lite grann att dra för stora växlar som är våran uppgift. Mm. I skidsnack, skulle jag vilja säga.
Ja, ja, det är därför vi finns till.
Det är därför vi finns till. Och ja, det ni får tugga i er. Det är därför ni lyssnar lite grann, tror jag. Jag måste nog ändå börja känna att det här, det kommer inte gå.
Du ger upp hoppet helt alltså?
Lite grann. Inte att hon kan bli en habil skidskytt. Men av de 7 startande svenskorna idag, varav, jag menar, vi känner till sådana som Elisabeth Öberg och var det Ingela Andersson eller, ja, lite så här halv random, och sen några talanger som Tilda Johansson som verkar vara en supertalang. Mm. Född 99 och liksom jättebra, blev bästa svensk. Men Stina är liksom sämst av alla. Plats 99 av typ så här 135. Och som vi var inne på tidigare, hon har jättelångt ifrån bästa åktid. Det är ju så att man funderar, även om hon blir bättre, hur ska hon kunna ta en plats i svenska landslaget som är jättebra, där det finns jättemånga åkare med kapacitet att ligga topp 10 i världscupen. Är det liksom ens möjligt?
Ja, för idag såg ju det här loppet precis, och det var ju ingen som gjorde en speciellt bra insats egentligen idag. Hanna Öberg, okej. Okay. Men ja, Hanna och Elvira och Mona Brorsson och Anna Magnusson och så, de var ju ändå på världscuppoäng trots att de gjorde dåliga lopp. Eller halvdåliga i alla fall. Så...
Ja, men hade hon slutat, hade det varit lopp i världscupen, så hade hon ju varit sist.
Mm. Ja, garanterat.
Det hade ju varit skämskudde deluxe. Mm.
Jag såg att det skrevs lite här innan om att det här var hennes chans att ta en VM-plats. Vad tror du om det?
Jag vet inte hur försiktig jag behöver vara i min analys av det här påståendet. Men, ja,
om Stina, sticker du ut hakan här?
Om Stina Nilsson tar en VM-plats, lyssna på... Är ni med ute i landet där? Jag ska skida från Stockholm i kalsongerna upp till Östersund och köra en sprint på Östersunds skidskyttestadion i bara kallingarna. Det är mitt utfästning. Om Stina Nilsson tar en VM-plats.
Okej. Okay.
Nu kanske det är så att Johannes Lukas eller någon annan hör det här och liksom blir sugen på att sätta dit mig, men jag tror inte det.
Ja. Nej, men spännande. Hög insats här.
Ja, VM, det är väl typ så här, vadå, 3-4 veckor bort?
Ja.
Ja, nej.
Men om hon vinner nästa IBU Cup då?
Ja, ja visst. Ja. Mm. Ja. Nej, inte vet jag. Ja. Vad tror du, Stefan?
Mm. Jag, I concur.
Ja, okej. Okay. Så du åker med?
Jag åker med.
Du åker med, skönt. Nej, men skämt åsido, jag gjorde... Det var faktiskt med hjälp av nämnde Kristoffer Bergström. Jag kollade upp lite grann vad Denise Herrman hade gjort. För det är en jämförelse som ofta dras när det gäller Stina Nilssons byte till skidskytte. Och det är ingen dålig jämförelse. För Denise Herrman, bekant som en tysk tidigare framförallt sprinter, inte i närheten av lika framgångsrik sprinter som Stina Nilsson. Och måste säga det förresten, om ni läser i Bergströms krönika, han säger att hon inte har några stora fristilsframgångar. Hon har väl ändå en OS-medalj i skiathlon. Ska vi väl ändå slänga in där, om inte jag är helt eller blandar ihop det här med någon annan. Men hur som helst. Hon är ungefär i samma ålder som Herrman var när hon gjorde bytet. Det här var typ så här 2016-2017 någonting som Denise Herrman bytte sport. Och som sagt, mycket mindre framgångsrik. Men Herrman var i sitt första lopp i, jag tror att det var en IBU-cup i Beitostölen.
Ja.
Hon skjuter 3 plus 3 i sprinten.
Mm.
6 bom. Vinner med 5,6 sekunder.
Ja.
För Alin Bekava som ändå är, fortfarande håller på. Har jag för mig.
Ja, ja. Och om det är samma Alin Bekava som åker nu, hon är ju otroligt formstark just nu.
Det här är Zinara Alin Bekava. Nu kan vi inte säga om det är samma med, och sen Katarina Inhofer för på tredje plats. Men Alin Bekava hade skjutit 0 plus 1, alltså en bom. Ändå vinner då Herman med 5 bom mer. Så då visar hon där någonstans att hon ställde ner skåpet vad gäller att åka skidor. Hon kom trea i loppet efteråt som också var en IBU Cup i Lillehammer. Det här är sin första tävling. Man kan bara låta den jämförelsen sjunka in. Herman Sexbom vinner i IBU Cupen. Nilsson Fembom kommer 99. Båda är inte supergott.
Nej, nu har vi låtit det här sjunka in. Och då tycker jag att du måste avslöja vad du tycker att Stina Nilsson ska göra.
Ja, alltså en skidåkares liv handlar väl lite grann om att vi har varit, jag har varit inne om det här med Carolina Klüft och hennes vansinniga sportbyte förut. Och jag förstår, man kanske vill ha nya utmaningar. Stina Nilssons byte kändes ju lite grann som en reaktion på en långvarig trötthet mot hur det ledningen skötte längdanslaget. Lite grann. Det kände man ju då. Men jag vet inte hur mycket... hon kan inte tycka att det här är kul. Hon har vunnit OS-guld.
Men det låter som att hon tycker att det är väldigt kul. Nu ska jag vara djävulens advokat här och försvara Stina Nilssons byte.
Men vad fan, nej, jag byt tillbaka, säger jag. Vill hon åka någon OS nästa? Alltså hon kommer. Det är ju en jävla utopi att tro att hon skulle kunna vara så bra skidskytt att hon skulle kunna få åka OS nästa år.
Ja, men...
ett år bort. Hur ska det gå till?
Men sen är det ju så här, Stina Nilsson behövs ju inte i... längdlandslaget längre, för där är vi ju tillräckligt bra ändå. Hennes frånvaro märks ju inte.
Förlåt, jag måste också bara korrekta mig själv. Det var ju inte skriat, det var en klassisk 3 mil. Det är ju som sagt klassiskt, det är väl hennes grej. Men ja, nej, hon behövs inte. Och det är väl ett problem för henne. Men om hon hade inte varit lite fräckt att se henne tävla mot Lindsvan.
Jo, absolut. Men är inte hennes personliga lycka och glädje över den fantastiskt roliga sporten skidskytte viktigare?
Ja, men jag undrar om så här i efterhand, jag har inte hört den frågan ställas till Carolina Klüft, men så här, ångrar du att du kastade bort ett kanske säkert OS-guld mot en rejäl halvmesyr karriär som längdhoppare? Tror att hon ångrar att hon inte tog ett till OS-guld?
Jag tror aldrig vi kommer få veta det, för hon skulle aldrig svara på den frågan.
Hon var ju också typ världens största kvinnliga friidrottare när hon bytte sport. Drog in massor med pengar och var liksom jätteberömd.
Ja, men hon hade ju vunnit allt redan. Varför ska hon fortsätta?
Ja, men man vill väl vinna.
Säger inte
mer
att jag tycker det här själv nu, men
nej,
för att nyansera bilden lite.
Men man vill väl vinna mer.
Ja. Men jag vet inte, jag tycker väl att vi kan ge Stina Nilsson säsongen ut innan vi hänger hennes skidskyttekarriär helt i alla fall. Hon har ju trots allt bara åkt ett lopp.
Absolut.
Hon kanske hade corona, men fan vet.
Ja, nej, men så här då. Jag tycker väl att landslagsledningen får väl kanske ta lite ansvar här. För att det var ju uppenbarligen ingen bra idé att hon skulle åka i IBU-cupen. Nu kanske hon slår till och är jättebra på lördag. Då får jag väl äta upp där. Men jag tror inte det är någon jättebra grej att låta någon som inte är redo vara ute och svinga runt på IBU-cupen och komma på 99:e plats. Vad det gör med ens självförtroende vill jag inte ens veta. När man när man, om man gissningsvis har ambitioner att vara med och vara bland de bästa, annars håller inte Stina Nilsson på med någonting sånt där. Så vi får väl, hon får väl åka och tävla i Sverige eller i någon form av nordiska kupper eller vad det nu kan. Jag menar, det finns ju tävlingar i Sverige. Låt henne göra det resten av säsongen. För att ja, man ser bara liksom valltiden, hon är ju liksom upp, det är ju över 45-50 sekunder varenda gång hon skjuter också. Fortfarande. Och nej, jag tror att det är, jag tror det är mer, gör sig mer skada än nytta. Hon är inte som att hon behöver vara, jag tycker inte att hon behöver vara ute och liksom känna på, utan hon måste komma upp i kapacitet, sen kan hon väl gå ut och känna på.
Ja, men jag tror ju å andra sidan att hon inte psykas så mycket av ett dåligt resultat så här i inledningen. Det kanske kan vända vid bättre. Alltså, det här måste ju vara, det måste ju vara något fel som gjorde att hon åkte så otroligt långsamt. För hon är ju inte långsammare än de här skidåkningsmässigt. Det är omöjligt. Sen har hon ju mycket skytte att ta igen också. Men jag vet inte, jag tycker ändå att det finns en poäng i att hon är ute i kuppen och provar på ett tag.
Ja, men om
även om det ser jävligt dåligt ut att komma 99. Men ja, i alla
det,
fall.
Det är ju det är pinsamt oavsett om hon har bytt sport alldeles nyss eller inte. Det är, och inte vet jag, om man ska vara den som är den, så kanske hon tar någon lovande juniorsplats istället. Ska vi liksom,
ja, men Stina Nilsson är ändå Stina Nilsson.
Jo. Ja, nej, men jag hoppas vi slipper se det här igen, för det är, ja, nej, det, ja. Jag säger inte att de skämmer ut sig själv, men landslagsledningen borde ta en funderare om det är rätt forum att sätta henne i det här tillståndet. Hon måste bli jämnare först innan, för det måste vara extremt knäckande för ett självförtroende.
Ja, vad tycker ni om det här, ni lyssnare? Ni kan ju höra av er till oss och delge era tankar av Stina Nilssons insats och framtid som skidskytt. Det kan bli spännande.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men vi har ju haft en Tour de Ski också som vi inte har behandlat färdigt. Förra veckan så var vi ju någonstans mitt i och hade en rad olika tankar. Och nu är ju touren över och ja, vad känner vi, Viktor?
Ja, alltså ja. Det är väl lite antiklimax där också. Vi satt ju och pratade om vem av Frida och Ebba som skulle vinna.
Och det blev Jessica Diggins.
Men det var väl tur att det blev Jessica Diggins.
Ja, det var ju ändå lite härligt. Om man ska bortse från de svenska färgerna och besvikelsen så... ja, det var ändå fint att se henne segra efter allt. Ja. Alla hennes tidigare torer och bara att hon är ganska rolig att följa överlag.
Men hon är ju liksom en känns som en genuint härlig person på alla sätt. Så det var väl ändå något. Men det var ju, vi har ju ändå våra hjärtan här mot de svenska åkarna. Och det var ju inte lika kul. Det var ju förvisso Linn Svahn som var den liksom stora ljusglimten i det här. Ebbas tredje plats i all ära, men det är väl ändå lite Linn man tar med sig av.
Ja, om vi börjar med Linn Svahn. Hon vinner ju då alltså 3 etappsegrar.
Det är stört.
Hon vinner ju den här poängtoren som de pratar om hela tiden, men som man inte bryr sig så mycket om. Men i alla fall, hon vann den. Och hon var ju också någon form av... vad ska man säga, lagkapten i det här svenska damlaget som styrde upp, nu vet jag inte om det var hennes idé, men hon tog ju på sig att styra sista klättringen här också.
Ja, men jag läste ju något långt dokument där om turerna bakom.
Mm.
Och det verkar ju som att de hade tagit initiativet och sen letat upp Ebba och alla hade liksom gått igenom och kört. Så jag vet inte om taktiken verkligen kan ha varit att Linn Svahn ensam skulle ligga och dra hela vägen.
Nej, taktiken var väl lite mer att de skulle hjälpas åt och hålla tempo, men det gick väl inte riktigt för att...
Hon liksom överpumpad med adrenalin.
Den är ju lite trång den där banan, mm. Och de andra kanske inte hade Linn Svahn krafter. Men där, även om Linn Svahns segrar i sig var jättebra och allting, så man får ju ändå ge henne praise för den här självuppoffrande harinsatsen,
ja,
för Ebba Andersson här, när hon bara drar fram henne till backen och bara serverar ett litet försprång,
ja,
så och sen
hon
går
faktiskt...
hon ju in i väggen själv, ja. Sen hade ju inte hon så mycket...
De försökte ju också göra någon form av någon ful hindersmanöver. De skulle liksom hindra Diggins. Skulle ligga så här 4-5 svenskar mellan Ebba och Diggins. Och sen skulle Ebba... Och det kändes ju lite grann som att Ebba tog det där på väldigt stort allvar. För hon sköt ju som en kanon den första biten rakt upp i backen.
Mm.
Vilket man bara, okej, okay, easy now.
Ja, fast det var ju ändå... Det visade sig ju vara rätt väg att gå. Hade hon haft Diggins i rygg hade hon förmodligen
vunnit den här etappen, såklart. Men nej, självklart. Det känns ju som att stridsyxan är nedgrävd i alla fall.
Ja, det här, den här forna konflikten verkar... De har kommit förbi den.
Ja, så känns det verkligen.
Och ja, men... Jag har ju kritiserat Linn Svahn lite tidigare här under säsongen för hennes humör, men man får ju hylla henne för att hon kan glömma saker och gå vidare i alla fall.
Ja,
hon är inte så långsint.
Nej, det är hon verkligen inte. Men det är väl någonting med folk med kort stubin, brukar inte vara så långsint. Då. Det är någon form av motsatsförhållande där. Det är bara fråga mig. Jag vet hur det är. Jag är inte heller långsint, men jag kan bli rätt arg. Snabbt. Ja, vad var det senaste jag blev otroligt arg på?
Jag vet faktiskt inte.
Det var förmodligen något sportigt. Det brukar vara sport som får känslorna att svalla.
Mm.
Sport är ju bedrövligt, alltså. Man ska inte kolla på det.
Nej, sluta.
Jag kommer vara en sån där, du vet, man läser om men i Argentina så det var 40 personer som fick hjärtattack under VM-finalen, bababa.
Mm.
Jag kommer ju vara en av dem. När Linn Svahn, förhoppningsvis inte Linn Svahn, kanske någon senare generations skidåkare tar ett guld. Men då kommer jag ligga knall och fall.
Ja.
Puff, sa du bara. Mm. Det brast stora kroppspulsådern. Eller propp i hjärnan eller vad som helst. Ja. Så ligger man där.
Ja.
Men det kan ju sluta sämre än att få heja fram ett svenskt till oskuld.
Ja, det lät ju ändå som en ganska behaglig död.
Ja, om man nu får välja. Ja, men som sagt, jag hoppas att det är OS...
Det där, om du får frågan, vill du helst frysa ihjäl, brinna upp eller få en propp i hjärnan till ett svenskt skidguld?
Ja.
Det är ju ganska lätt.
Ja. Nej, visst. Det får väl bli... Nej, det är inte ens Emil och Annas barn. Det är ju bara typ 20 år. Det måste ju bli liksom deras barnbarn.
Ja.
2066. Mm. Eller något sånt. Då får det hända. Inte nu. Men, ja.
Så Harry Hags son eller dotter tar VM-guld. Då är det dags.
VM-guld känns lite futtigt. Det måste ändå vara ett OS-guld.
Ja.
Om det ska vara värt att dö. Tycker jag i alla fall någonstans. Ja. Vill du dö för ett jävla VM-guld?
Nej, det vill jag faktiskt inte. Å andra sidan så jag har ju en ganska blödig sida vad gäller sportögonblick också. Jag börjar ju gråta när Andreas Kramer tog EM-silver.
800 meters löpan.
Ja. Det här var, jag blev förvånad över mig själv när det här hände, för det, jag tyckte att det var lite väl klent, men ja.
Det var blödigt. Man får ändå säga, men jag ska inte klanka ner på dig för det. Men jag trodde inte att du hade det i dig riktigt.
Ja.
Andreas Kram. Och det är också så här inomhus. Nej, det var riktiga hem åtminstone. Eller...
Ja, jag tror det var riktigt. Ja. Det här var några år sedan faktiskt.
Okej. Okay. Ja. Ja, men det är bra.
Jag tror att det kan ha varit i någon form av krönika också. Det var inte ens live.
Så det var något du kanske kände till sen tidigare. Liksom.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men det är fint. Vart var vi någonstans? Vi pratade om svenskarnas nordiska insatser.
Ja, om vi ska...
Ska vi betygsätta dem lite grann? Ja, men... De, fyra äpplen, där hamnar ju ändå Linn Svahn och Ebba Andersson.
Ja, absolut. Ebba fick ju sin första världscupseger och det får vi väl hoppas är någon form av att man drog ur proppen här.
Ja.
Så det var nog bra för henne, även om det är lite så här, det måste ju vara lite surt att klättra upp där och vinna men ändå bli trea, så som de har gjort den här nya klättringsdisciplinen. Ja. Men ja, absolut. Hon hade ju en ganska usel inledning på touren, så hon får en fyra ändå. Det är
väl bra ingen som får fem äpplen ändå.
Nej, ja, Linn Svahn är ju där och
nafsar,
men ja. Hon har ju sån klen slutplacering ändå, så det kan ja. Inte bli fem äpplen.
Nej, och med tanke på att hon vinner ju för fan ett distanslopp också, så att man ska ju inte förvänta sig att hon ska vinna hela Tour de Ski, men det är ju otroliga steg hon tar. Det borde nästan vara fem, men fyra stannar väl på. Frågan är väl om Oskar Svensson också får fyra äpplen.
Ja.
Med tanke på förutsättningar och allt sånt.
Ja, men jag tycker nästan det. För dels, ja, vi har ju inte ens nämnt igen, men Oskar Svensson gick ju och vann sin första världscupseger. Och han har ju legat där i flera år. Och man har känt att det kan gå om han har rätt dag.
Ja, inte att han skulle vinna kanske.
Nej, men att han ska vara där uppe på pallen. Sen kom den här dagen och då kändes det ju genom alla lopp som att om det ska hända någon gång så är det ju nu, för han såg ju så jävligt bra ut helt.
Ja, men
plötsligt.
Han spöar väl Bolsjunov i kvart, semifinal.
Ja, och man hade det ju lite på känn också på något sätt att ja visst, de är ju alla utom Kläbo är ju med, så det är ju verkligen inget dussinlopp han har vunnit.
Nej. Alla utom, det finns ju en och annan bra norsk till.
Ja, absolut. Men Pellegrin och Bolsjunov och Rättevich, alla de där var ju med. Så, men han såg ju starkare ut hela tiden. Och han hade den här, det talas ju alltid om hans taktiska superhjärna. Och den fungerade ju även den här dagen. För det var ju så här avvaktande tjuv och rackarspel där i.
Ja, och då kände man ju det. När han ändå gav sig ner för backen först, då tänkte jag, ja, då var det kört.
Men det var det inte, för han stakar ju ändå liksom 25 gånger bättre än de andra och fick en lucka.
Ja, fast visst trodde man att Bolsjunov skulle komma på.
Ja, det trodde man ju, men nej, men den gubben gick inte.
Nej, det gjorde det verkligen inte. Det var ju helt makalöst. Alltså min ändå måttligt skidintresserade sambo har ju kollat på Oskar Svensson, alltså typ så här, 2-3 kvällar i rad har hon legat med telefonen och kollat på Oskar Svenssons lopp. Jättebisarrt. Jag har inte frågat riktigt varför, men ja, det var stort. Och Maja Dahlqvists kram.
Ja. Jag tänkte säga det, om det inte vore för att vi nu misstänker att det kanske finns någon liten amorspil som har träffat Oskar och Maja där.
Vi misstänker.
Vi misstänker.
Ja.
Så hade jag sagt att du kanske borde känna dig hotad av Oskar Svensson. Eller hotad.
Ja, är jag kär i Maja Dahlqvist?
Nej, nu ska vi se. Du borde känna dig hotad för att Oskar Svensson ska stjäla din flickvän.
Ja, du tänker så. Mm. Ja. Kanske. Han är ju... Alltså Oskar Svensson, han är ju underskattad. Vi kommer höra det sen när vi ska prata om när våran TV-hörna återuppstår. Men jag kollade på det där förut och då frågade min sambo under ett tillfälle, finns det inga skidåkare som kan sjunga? För vi såg ju bevis på det redan förra året i när Sverige når i kampen. Att det verkar inte finnas så mycket skidåkare som kan sjunga. Men det finns ju ett lysande undantag.
Ja.
Oskar Svensson är ju inte bara en gudabenådad stakare. Han har ju en gudabenådad len pojkröst.
Ja,
Han, eller, det är en mans röst, ska vi säga.
Ja, han borde ju få vara med i landskampen bara för att få de här straffen och kunna leverera.
Ja, men det är kanske ni som är gamla lyssnare. Eller gamla. Ni som är trogna lyssnare. Ni behöver inte vara gamla. Ni kanske lyssnade på något avsnitt för ett gäng år sedan när Theodor Pettersson gick och gifte sig nere på Gotland någonstans.
Mm.
Då var det ingen mindre än Oskar Svensson som stod och sjöng Utan dina andetag i kyrkan.
Mm.
Det var ju fantastiskt. Jag önskar att vi hade tagit fram det här klippet. Jag vet inte om vi har det kvar någonstans ens.
Ja, vi får ta det en annan gång kanske.
Det var magiskt i alla fall. Han har en magisk röst. Alltså, man har ju inga förväntningar, så då blir det ju magiskt.
Mm.
Så att han kan inte bara staka, han kan även sjunga. Jag menar, om jag hade varit Maja Dahlqvist, jag hade liksom bara put a ring on it.
Ja, vi måste ju återgå till det här. Vi har fått en del lyssnarkommentarer. Eller vi har fått eller folk har undrat helt enkelt. Mm. Är det någonting mellan Maja och Oscar? Och vad har vi att säga om det? Ja, vi vet ju såklart inte.
Nej.
Men det...
Är de ens singlar de här?
Maja Dahlqvist gjorde väl, hon och hennes kille gjorde slut för ett tag sedan, om jag minns rätt.
Kanske var.
Jag har googlat lite på Oscars civilstatus, men sen gick jag lite bet där.
Alltså man vill inte vara sån, men han känns ju lite som en sån där singel, typ.
ja men
du vet så här, kanske inte så här, han är ju ingen Don Juan. Lite så här, kanske ta fatt med dem. Lite
har du hört honom sjunga någon gång?
Ja. Ja men precis, ja, men alltså han, alltså vilken roll i en high school film att ha Oscar Svensson, liksom den här blyga lite så här blyga tillbakadragna killen liksom, som inte pratar så mycket i klassen, och sen bara puff, bara världsatlet, puff, sjunger som en ung gud, ser ut som en Adonis när han tar av sig tröjan.
Varför säger man ung gud för?
Jag vet inte, det är ett bra uttryck. Man vill inte sjunga som en, eller åka som en gammal gud.
Nej, men en bara liksom normal gud är väl också helt okej, okay, eller?
Ja.
Åker och sjunger som en gud är väl bra, det också.
Ja, fast en ung gud.
Ja men jag vet inte, är det verkligen bättre?
Ja, det säger väl sig själv.
Ja.
Herregud, att är det så ifrågasätta? Nej, men alltså Ladies Oscar Svensson, om han nu är singeln.
Mm.
Alltså, vilket catch.
Ja, men jag vet, det är den här kramen alltså. Mm, ja, det...
Jag vet inte hur mycket energi vi ska lägga och liksom, jag vet att lyssnarna har efterfrågat teorier, men vi har ju inget.
Nej.
Vi... Eller har du någonting att komma med? Har du sett andra tecken? De tävlar i samma klubb, det kan ju vara att de är väldigt bra kompisar.
Mm.
Falun-Borlänge för övrigt, represent.
Ja, hur skulle du säga att den allmänna liksom känns det som ett kärleksfulla städer, Falun Borlänge?
Nej,
inte.
Alltså om du menar de två mot varandra, Falun,
ja, nej, jag
de
menade,
hatar varandra.
Ja, nej, jag menade rent liksom som att kanske väldigt märkligt.
Har du hört talas om Peace and Love, Stefan?
Ja, det är sant. Mm.
Du har till och med varit där.
Ja, det har jag.
Tillsammans med mig.
Ja.
Men då såg vi en usel Bob Dylan-konsert, kommer du ihåg det?
Ja, riktigt så usel vet jag inte om jag tyckte den var. Men den var speciell.
Ja, det...
Ja, hur som helst. Har ni något bevismaterial så skicka det gärna till oss.
Ja. Liksom likar de varandras statusar extra mycket och sånt.
Ja.
Kommer det nog hjärtan?
Mm.
Nej. Herregud.
Måste ändå, här när vi ändå pratar om kärlek, så måste vi göra ett litet inspel här.
Okay.
Vi ska lyssna på vad Tiril Ekhoff, skidskytten, sa efter ett lopp i världscupen innan jul, när hon fick frågan vad hon skulle göra under julledigheten.
What will you do over the Christmas break?
Eat, sleep, maybe make some love.
Well,
then. The same.
Ja, det lät sådär.
Ja, det bästa är väl Dorotea Vires lilla inspel på slutet.
Mm. The same.
The same.
Ja, det här kom från någon, vad är det, IBU Biathlon World, någon sajt.
Har Instagram någon käraste här, eller tänkte hon liksom ut på krogen?
Ja, jag vet inte. Vi fick det här tipset från en lyssnare. Tack så mycket. Jag har skrattat åt det här många gånger.
Det var på frågan om vad de skulle göra under nyår, eller ledigheten, uppehållet.
Mm.
Ja, otroligt bra. Otroligt bra. Och nu har ni också hört det.
Mm.
Det är fantastiskt vad ni lyssnare kan bidra. Hysteriskt roligt klipp. Ja. Tror du att hon fick Make Some Love?
Ja, säkert.
Herregud, framgångsrik norsk. Det är klart.
Ja, det var den lilla detouren. Men vi...
Ska vi lämna kärleksträsket för en stund?
Ja, återgå till Tour de Ski-verkligheten.
Ja, men vi skifflar in Oscar på 4 äpplen i alla fall.
Ja.
Det tycker jag han har förtjänat.
William Porroma har du ju snackats mycket om.
Ja.
Vad tycker du att han är värd?
Han var med för såhär se och lära, mitt hatuttryck nummer ett.
Ja, men ursäkta här. Jag måste bara säga att det här med att han, de har tjatat om det hela tiden, om att han ska se och lära. Men vad liksom, vilka är det som går under den skolan att de ska vara där och se och lära? Frida Karlsson nu har ju hon visserligen varit bra någon säsong innan. Men där glömde man ju bort det med se och lära ganska snabbt när det visade sig hur bra hon var.
Ja. Hon skulle ju vinna Tour de Ski.
Ja, men de är ju lika gamla. Poroma.
Är inte Poroma något år yngre?
Jo, men ja.
Ja, visst.
Ungefär i alla fall.
Ja.
Men Poroma ska se och lära. Och det är ett evigt tjat om det. Hur länge behöver man se och lära? Det är klart att har man inte åkt förut, men när man ändå är hyfsat bra, det är väl inte det enda man kan...
Nej. Men man får väl se det så här, Bolsonov har också varit dålig i Tour de Ski fast han är så ung.
Ja.
Han har inte kommit hit och vunnit typ 7 av 8 etapper.
Mm.
Han var med redan för 3-4 år sedan och var liksom mellis bra.
Mm.
På samma sätt som ändå på dem har varit. Han hade ju några, det var väl någon 13:e placering i något sådär fristils, eller i någon sån här jaktstartslopp.
Mm.
När man räknar upp tiden. Det var sådär ett lopp som man inte fattar att ja, men han var visst bra nu.
Mm.
Jag tycker det är fortfarande fånigt att det där ska vara individuella lopp, men nu är det ju så. Det funkar i en sån här tour. Men i övrigt så var det väl inte så mycket mer. Det var mest Porma i en intervju, mikrofon, gnälla.
Ja, det var ändå minnesvärt när han gnällde på att de andra puttade bort honom för att han var så liten ungefär.
De var jävla idioter, det var bara han sa.
Ja, jävla töntar.
Jävla töntar. Ja.
Ja.
Ja, det var ju minnet. Det var ett kul säg i alla fall.
Ja, nej, men det är ja. jobbigt att vara liten.
Jobbigt att vara liten. Stackars den som liten är,
när de stora bara ställer till. Vad har vi för åkare? Väldigt bra, inte gett på dem att betygen. Han förtjänar väl ändå en svag trea kanske.
Tycker du det?
Ja, men ändå för en OK-debut.
Trea? En OK-debut är 2 äpplen i mina ögon.
Ja.
Godkänt.
Ja, men 2 plus ett halvätet äpple.
Vi är inga halva äpplen här.
Okej, 2, vi är ena som 2.
Jag menar, om du ska ge honom 3, vad ska du ge Emma Rivom som tar sin första pallplats i världskuppen?
Ja, du har en stark poäng där. Och jag dementerar allt jag har sagt tidigare.
Ja, för hon får ju förstås 3.
Ja, absolut. Mycket fin pallplats där, bäddade för den svenska trippen som vi inte ens har nämnt.
Maja Dahlqvist får också 3.
Ja.
Hon tog en andra plats. Revanscherade sig och hade väl en halvstökig tour. Det var ju mycket. Det var ju redan pratat om den här jävla höghöjdssmällen och landslagsledningens misslyckade ske i uppladdning.
Ja, det har vi väl pratat nog om.
Det har vi pratat nog om. Så att nej, men Maja Dahlqvist måste ändå få 3. Moa Lundgren,
2.
Såg man någonting ens?
Nej, hon får, ja, Nej, men två.
Jag såg vi henne i bild liksom. Moa Olsson, var åkte hon? Eller?
Ja, jo, hon åkte.
Men hon åkte inte färdigt?
Syntes inte, jo. Aha. Syntes inte till.
Så mycket visste jag. Sundling, det är fan ett jävla äpple.
Ja.
Hon, vad är hennes form?
Ja, nej, det är ju...
Det är ju lite oroväckande. Okay. Hon är ju en sån där man tänker ska kunna vara med och vara en medaljkandidat på ett VM.
Mm.
En sån som man hade kunnat tänkt sig skulle slåss om en både en vanlig stafett och en sprintstafettsplats. Hade hon haft förra årets form hade hon ju absolut varit där.
Mm.
Nu är hon ju inte i närheten. Jag tror inte, ja, om hon inte rycker upp sig, då är ju sprintstafett väldigt tvekes.
Ja. Björn Sandström då?
Jag vet inte, säger du.
Ja, jag tycker att han får 5 äpplen bara för sin kommentar efter klättringen. Det här var väl... är det slut redan?
Ja. Han är så kort!
Ja.
Att han var så kort! Det har inte jag tänkt på förut.
Nej,
det är ingen kritik på något sätt, men...
Det låter nästan som det.
Det är inte så, man är inte så van med att se... Fan, de är ju som en monster allihop.
Men har du sett en skidåkare live? De är ju jättesmå allihopa.
Ja, jo, i och för sig. Men man ser de här typ, man tänker att de är som Legkov allihopa.
Ja. Bolshinov ser ut att vara 2,5 meter, men han är ju säkert 1,30.
Nej, men sen förstår jag att Sundby, vad är han, 1,74?
Mm.
Det är inte långt.
Nej.
Det är ju Sandström nivåer. Det gick ju vara bra ändå.
Du är så hånfull.
Nej, vad fan. Det menar jag väl inte. Det är fascinerande att man kan vara bra fast man är 1,74. Det måste ju ändå finnas en poäng i att vara lång, precis som att det finns en poäng att ha stora fötter om man ska simma liksom.
Mm.
Rent fysiologiskt.
Absolut. Men det här bäddar ju för att Björn Sandström borde ha varit jävligt duktig på att klättra, och han verkar inte ha tagit sig fram och fastnat och blivit irriterad, men tyckte det var ganska lätt.
Ja, men då har du ju inte tagit i för mycket. Då vill jag ändå vara lite kritisk där.
Mm.
Om det var för lätt, då har du gjort fel.
Ja, så sanningen är väl att han kanske får 2 äpplen ändå.
Ja.
Men det var kul att höra ändå.
Kalle Halvarsson.
Han får inte ens ett äpple.
Nej, det är ett äpple, ett skrot.
Ja, och jag orkar inte prata något mer om honom.
Nej.
Så vi går vidare.
Marcus Rus.
Ja.
Mm. Han var med.
Det är ändå
A for effort,
där hade vi inte så höga förväntningar. Så jag tycker han kan få 2 ändå.
Oj. Frida Karlsson har vi glömt.
Frida Karlsson, ja, det går ju nästan inte att betygsätta för det blev så konstigt allting.
Ja.
Men ja, hon var väl ändå liksom okej ibland. Så.
Jo, men hon var okej ibland, men sen hon orkade ju inte på flera lopp.
Nej.
Hon bara liksom, nej.
Nej.
Vad är Frida? Varför inte hon med? Nej, hon orkar inte.
Nej, men man kan säga så här, det blir väl 2 äpplen, men det hade kunnat vara 5 om det hade blivit en normal resa.
Ja, men om vi ska vara helt allvarliga, det känns ju inte som att rövkakan var det enda som satte käppar i hjulet för henne.
Nej, det var nog allt möjligt med form och psyke och rövkaka och...
Nej,
det är värsta anledningar där.
Åtminstone jag. Nu är det ju förvisso det är typ 1,5 månad kvar till VM. Nästan.
Mm.
Drygt. 1 månad och 2 veckor eller någonting sånt där. Och, men fan, man är bekymrad. Det känns ju inte som att hon är i någon Johaug-spöarform vid det här laget.
Nej. Men det går, ibland går det ju ganska snabbt för dem att shape upp det där. Ett par veckors superträning och sen dyka upp i helt nytt slag.
Ja, så. Som Kalla.
Ja, precis.
Där kan vi snacka om att dra stora växlar. Och då pratar jag inte om oss som organisation.
Ja.
Eller kanske inte bara var Sportbladet, det kanske var... Alla möjliga.
Ja, det var faktiskt alla möjliga, men kanske vi främst.
Men det var liksom succélopp och superform och det var liksom, man bara, okej.
Mm.
chill the F out, vill jag bara säga.
Ja, men hon sa att det kändes bra, att hon var glad och kände sig som 14 och inte 34.
Jo,
vilket
jo.
Inte ens är sant, för hon är inte 34, hon är 33, så hon ljög om sin ålder.
Ja, ja, men hon åkte ju också Kalle Anka Cup.
Mm.
Får vi ändå vara ärliga och säga.
Mm.
De andra var åkte Tour de Ski och hon åkte Kalle Anka Cup.
Ja.
Och visst, Sofia Henriksson, men Sofia Henriksson har inte visat någon form på många, många år.
Nej, och Evelina Zetlin är väl i sitt livs sämsta form ungefär.
Ja, så att jag tycker inte vi ska dra så stora växlar. Det är ju ingen hellre än jag skulle vilja se Charlotte Kalla vara med och bärga ett sista VM-guld i stafett. Men nu, ja, jag vet inte. Kommer vi se Charlotte Kalla i stafetten i VM?
Alltså, jag är lite tveksam. Det är ju tajt. Det är mycket tajtare
Linsvan än vad man hade trott. Men, Ebba och Frida självklart.
Mm.
Nej. Vem tar den fjärde platsen? Eller har Linsvan en garanterad plats? Det känns som hon har det nu.
Ja, just för tillfället känns det ju så.
Jag menar, sett henne på sista sträckan. Hon är ju liksom landslagets nya Stina Nilsson.
Mm. Nej, men det hänger ju mycket på hur formen är på dels Kalla och Maja Dahlqvist och Sundling och Ribom. Det är vem som helst av dem kan ju ta den.
Jag tror att Kalla kommer vara bättre än Maja Dahlqvist?
Just nu känns det ju inte så, men nej, vad vet
man? Det kanske är lite tidigt att dividera man älskar att prata om stafettformationer.
Ja,
det finns knappt något roligare.
Nej, men jag tycker ändå att vi sparar den diskussionen.
Nej, vi har ju satt laget nu. Det blir...
Det har vi väl inte.
Jo, Ebba, Frida, Linn och Maja.
Ja. Vi får se om det står. Vi har ju en historia av att ändra oss ganska ofta.
Vi vinner också. Det är svårt att se vem som skulle kunna...
Ja.
Kul! Det blir guld för Sverige!
Och med de orden lämnar vi Tour de Ski bakom oss. Men nu, mina damer och herrar, har det blivit dags äntligen för detta.
Hit i Rådås har vi samlat de största och bästa vinterhjältarna från Sverige och Norge till tidernes fight.
Ja, ni fick höra fjolårets vignett här, för de har typ ingen det här året. Men det är i alla fall dags för landskampen igen, eller Sverige mot Norge som det heter, ja, på
som ni har längtat.
Ja. Och som vi har längtat.
Ja, men jag tror att du har längtat lite grann, Stefan. Smyglängtat.
Ja, men när du messade och skrev att vi måste ju ta upp landskampen också i nästa podd, då blev jag ju liksom helt till mig, för jag hade missat att det faktiskt började nu. Ja. Nej, det var kul.
Ja.
Eller, ja.
Jag menar, när du smsade efter att du hade sett det, då skrev du ju någonting i stil med att du hade somnat med en skämskudde över ansiktet och du skämdes fortfarande när du vaknade.
Ja, men jag låg och kollade på avsnittet i mobilen i sängen.
Ja, spoiler alert, nu pratar vi om ett program som redan sänds på tv och sänds i Norge för ett halvår sedan. Så nu, det finns ingenting vi inte kan säga.
Nej. Stäng av i sådana fall, ja. Men gör inte det för...
Nej, det är så färdigt, ja. Det blir kul.
Nej, men jag, när jag väl var klar med det här avsnittet, så kände jag ju att jag var helt kallsvettig.
Ja.
Så det var ju lite svårt att somna sen, för jag kände mig lite äcklig.
Men vad var det som var så äckligt? Var det sången?
Nej, det var inte främst sången. Det var överlag hela det här segmentet på slutet som du kallar känslopjöket.
Ja, pjunk.
Pjunket.
Men jag, när du skrev det och jag skulle kolla, då jag fick ju liksom ta spjärn i soffbordet, för att nu kommer det bli jobbigt. Jag har mycket svårt för det här.
Mm.
Mycket svårt för känslopjunket. Men jag tyckte inte alls det var så farligt.
Nej, men det var inte det att det jobbiga var, tycker jag. Att det kändes som att sitta och titta på när ett gäng barn som aldrig har träffat varandra förut men blivit ihopparade av sina föräldrar ska liksom sättas och börja leka med varandra.
Du menar, nej, men mer tonåringar kanske. Barn, de leker ju bara.
Ja, men liksom, ja, men precis. Men efter, så här, de är först pratar de knappt med varann och sen efter ett tag så hittar de varann och börjar leka. Ja. Men här kändes det som att de var i det här stadiet av att de inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig till varandra, så de bara satt där och jag vet inte, rapade upp lite klyschor.
Ja, men det var mycket så här,
och du är så bra.
Ja, du är så bra, jag har haft dig som förebild. Åh, det var så kul och jag ville bli som du. Det var inget starkt avsnitt på det viset.
Nej, man kan väl säga, om vi först ska gå igenom, vi måste ju nämna något om själva tävlingarna här. Det mesta var väl ganska intetsägande. Norge hade lite bättre taktik och vann det mesta. Men sen kom ju det här. Det intressanta här var ju den här duellen.
Jag fattar ingenting. Jag kanske kollar lite på mobilen, men helt plötsligt så ska Röjsland, eller Tandrevold möta Frida Karlsson i en jägarvila. What? Det var ju Norge som fick. Vad hände här?
Ja, så här är det, va. Jag vet hur det var. Det här var en läggmatch.
Du vet det här?
Ja, jag vet.
Eller är det dina högst egna spekulationer?
Ja, det här är källa min hjärna.
Ja.
Men så här, för Norge vann ju de två.
Inte den mest pålitliga källa vi har att göra med, ska vi flika in. Men...
Nej, men de vann ju de första grenarna och hade 3 poäng. Mm. Skulle de vinna den här duellen också, skulle de leda med 6-0. Enligt det poängräkningssystemet.
Ja.
Och Norge tyckte att det vore roligare om det här skulle... Det skulle inte kännas som att det var en sån stor ledning direkt. De ville göra lite mer match av det. Så de släppte upp det här. Liksom, de kanske inte per se bara la sig ner. Men de skickade ju inte in sitt starkaste kort. Eller de öppnade upp för Sverige genom att sätta in Frida Karlsson där.
Ja, precis. Jag menar, jag antar att Björgen är lite tyngre och lite mindre supertränad.
Ja, men å andra sidan,
jag antar att Tandrevold ändå var det begivna.
Jag vet inte fan det är alltså. För om man tittar på Mästarnas mästare, så är det ju idel så här 60-åriga orienterare som kan sitta i jägarvila i dygn.
Jo, men Björgen har ju för mycket muskler och sånt.
Ja, men jag tror nog hon skulle kunna vara rätt.
Tror du?
Rätt bra där också. Men
sen är det obegripliga är att de inte väljer Anna Haag.
Ja.
Och visst, det luktar ju produktionskupp.
Ja.
Det känns ju inte som att de själva, de är för fan elitidrottare. Tror de inte ville vinna?
Nej, det har du ju en poäng i. Och det är förmodligen produktionen. Men påtryckningar från produktionen och kanske lite vill inte avgöra det här på förhand. Men
för det kändes ju obegripligt. Varför skulle man välja Frida Karlsson istället för en pensionerad Anna Haag?
Ja. Och nu ska det ju då sägas att Tandrevold var ju också väldigt, väldigt bra.
Men var det i Mästarnas mästare eller var det förra året i det här det var någon som slog något galet rekord? Som satt i hur länge som helst och bara aldrig slutade sitta.
Ja, jag minns inte. Jag kan inte nu på rak arm minnas att jag har sett någon sitta så här länge i något sånt här program. För det, en halvtimme är ju överjävulskt länge.
Varför? Det här var ju bara ett år sedan. Någon bara satt och satt.
Jag har för mig att Magdalena Forsberg satt i typ 20 minuter i Mästarnas mästare och att det var ett så här galet
Ja, men det var ju någon rekord som typ dubblade det tidigare rekordet.
Ja, det här borde vi ju såklart ha kollat upp på förhand, men det har vi inte nu om inte du är extremt snabbt googlad. Men imponerande av Frida Karlsson att se helt oberörd ut och sitta i jägarvila i 30 minuter.
Just det, Frida Hansdotter slog Magdalena Forsbergs gamla rekord. Mm. Magdalena Forsberg hade suttit så här 13 minuter.
Mm.
Och sen gjorde Hansdotter något så här sjukt när hon satt dubbelt så lång tid.
Mm.
Men då var ju det i typ 26 minuter. Här satt de ju alltså längre.
Ja, ja, men det är ju det jag säger. Det
ofattbara rekordet, skrev Expressen för ett år sedan. 26 minuter.
Mm.
Ofattbara rekordet.
Ja. Frida Karlsson hade ju kunnat sitta en timme utan problem, tror jag. Ja.
Varför inte det här blivit en grej?
Jo, men det har blivit en grej. Det är bara att du inte har läst tidningen.
Jaha.
Ja.
Ja, ja. Okej då. Det har skrivits om det.
Det har skrivits om det.
Okay.
När det visades i Norge.
Ja, skrev vi om det i Sverige då?
Ja, ja, ja. Det är helt obegripligt hur de gör det här programmet. Ja,
men jag undvek ju alla de här nyheterna. Man vill inte spoila någonting.
Mm. Men starkt av Frida Karlsson. Jag tycker det var avsnittets höjdpunkt. I övrigt tycker jag att det får ju sägas att ja, de nya deltagarna, kanske inte de med högst star quality i skidhistorien.
Theos Musche Forever.
Ja, visst. Men
han är ju en skidsnacksfavorit.
Ja.
Klankar du ner på honom?
Nej, absolut.
Och vilka älskar vi att prata om mer än Anna och Emil? Inga.
Jag säger inte att det är något fel på de här andra, men det är ju lite som att fjolårets största profil som numera är programledare, det vill säga Petter Northug, klev in och stal showen även denna säsong. Det lät ju ungefär så här hela tiden.
Vad extra? En som heter Petter Northug.
Synd att han inte är med. Jag hade presterat mycket bättre här idag.
Och Petter hade varit med.
Ja. Jag husker vi på det norska laget, vi satt och så på det när du gick diagonal på video. För att liksom prova ta efter det. För där hade du ett kick som inte vi hade, husker jag. Men du turte ju liksom att svara på ting i media. Du fyrte samma salve tillbaka. Jag husker när vi vann stafetten igen i Liberec där, så sa du att du skulle gå sista etappen för Sverige för du skulle slå Petter på sista etappen i stafett. Och jag blev fly förbannad.
Han är inte ens med den här säsongen.
Nej.
Men de ska ändå prata om samma saker som alltid, hur matchen mot Norge liksom, Petter byggde den här sporten och hej och hå. Och nu pratar de ju visserligen här om att Emil var fantastisk, men ändå, det är ju, de satt ju och,
men det är också,
det handlade mest om Petter Northug allting, tycker jag.
Ja, men det var som du var inne på lite förut, det är som en lite fattig produktion när de pratar om Emils hoppstuds-stakningen. Då vet vi vad de menar, för det var ju så karaktäristiskt när han höll på med det under sin. Han var ju också en formidabel sprinter. Både han och Theo var ju osannolikt framgångsrika. Men då kunde de inte ens visa någon klippbilder på det där studset.
Nej, det var som att pengarna hade tagit slut redan innan första avsnittet. Och de inte hade råd att köpa in en enda klippbild.
Nej.
För det var ju inget.
Nej, för det enda de har lagt pengar på var ju att låta någon praktikant skriva de här klatschiga, hårda orden i början. Bara, och jag ska slå Norge för allt jag kan. Och bara, bah, 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 bah. Norge är det värsta jag vet. Och nu ska Sverige få smaka på det här, säger Sundby. Alltså man bara, då, det var den största skämskudden överhuvudtaget.
Ja, det var också
de här
rätt jobbigt.
Inledande, man ville bara, ja, det var så jobbigt.
Och de lyckades ändå med att fortsätta liksom, och trycka på min aversion mot Sundby. Otroligt större.
jag tycker han har en viss charm ändå.
Ja, men han är också rätt större.
Ja, visst. Men det måste man ha om man ska. Men ja, nej, jag vet inte. Det känns lite fattigt. Det här är ju på med semestrarna. Det har vi varit inne på redan förra säsongen.
Men jag tyckte också, utan klippbilder.
Nu ska jag svära i kyrkan här.
Ja. Varsågod.
Alltså alla vet ju att jag drar en lans för Gunde Svan i alla lägen.
Mm.
Jag menar, Gunde är ju Gunde. Gunde will always be Gunde. Only Gunde can judge me.
Mm.
På alla sätt. Men han börjar fan lite grann kännas som en så här störig gammal farbror som man tycker är obekväm vid julbordet.
Är det något specifikt du tänker på eller?
Nej, men hans liksom så här inflikande kommentarer och sen det här Gundeskrattet, som, jag menar, jag ska inte klanka ner på Gundeskrattet heller, jag älskar Gundeskrattet, jag skulle kunna dra en lans för Gundeskrattet, men jag vet inte fan alltså, jag börjar bli lite, ja, nej.
Du har fått nog?
Nej, men något är det
som skaver.
Ja.
Jag kunde mest bara tänka på att han är så himla lik, för er som har sett 30 Rock, så han är väldigt lik Kenneth DuPage. Det enda jag kan tänka på.
Well, ja.
Ja. Ja, både liksom till mimik och utseende.
Okay. Väldigt smal referens, men ni får väl googla 30 Rock och
ja, men ibland får man vara lite smal också.
Nej, men nej, jag vet inte. Han kanske har passerat sitt bäst före datum. Gunde, jag vet inte. Ja. Eller så är det att hans game med Petter inte riktigt är där än.
Vi får väl se. Vi ger som jag tycker vi ska ge Stina Nilsson säsongen ut, så ger vi Gunde säsongen ut av Sverige mot Norge också innan vi...
Självklart. Ja. Jag tror att han och Petter kommer vara lite mer lösa och lediga redan i nästa avsnitt.
Ja.
Men innan vi lämnar er så måste vi ju... Vi måste tyvärr utsätta er för det här.
Jag har aldrig slutat tro
att efter varje natt väntar gryningen.
Gryningen! Fast jag inte kan förstå.
Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen.
Ja. Vem är din favorit?
Vad var det för misshandlad katt vi hörde här?
Vi hörde ju då Tarja Ibö, Ingrid Landmark Tandevold, Marit Björgen och Martin Jonsrud Sundby sjunga Carolas fångad av en stormvind. Det var deras straff för att Frida Karlsson spöade Tandevold i Jägarvila.
Ja.
Men vem tycker du klarar det här bäst av de fyra?
Ja, men det är ändå Tarja Ibö, va?
Ja, han var förvånansvärt.
Jag menar, Marit Björgen, hon lät ju verkligen som att någon höll på att strypa henne, och det här var hennes sista rossel som kom ut. Och det är ju inget positivt. Zombie, han tog det inte riktigt på fullaste allvar.
Nej.
Han spexade bort det lite grann.
Ja.
Zombie
får ett äpple.
Ja. Ja.
Tandrevold ganska bra tycker jag.
Nå, fast det var ju för att du jämförde med Björgens liksom häxpipa eller på så. Men
okej, men snabb recension här från mig. Tarja Ibö 4 äpplen.
Ja.
Tandrevold 3 äpplen. Björgen 2 äpplen, Sundby 1 äpplen.
Okay, ja. Ja, men så är du ju tondöv också. Här är det. Jag hoppas att Oskar Svensson lyckas ta ett VM-guld eller något, så han får vara välkommen i nästa års upplaga av Norge vs Sverige.
Ja, men då om han får sjunga så kommer de ju förlora allting. Det är ju...
Ja, det är inte så...
De får ju alltid sjunga i det här.
En förlust kan vara värd att få höra hans smäckra stämma.
Vågar du sätta emot om jag säger att de kommer få ge varandra elchocker senare under säsongen?
Kan bli en elchocker. jag kan också lova att det kommer icke upprepas någon form av surströmmingstest i skidsnack det här i säsongen.
Det kanske är gjort.
Även om vi har en söderhamnare med surströmmingsleken i blodet. Mm. Men vi får väl se. Nu får vi fan ta en runda av här, Stefan.
Ja. Ni kan väl det vid det här laget, men ni kan ju som alltid nå oss på skidsnack@aftonbladet.se, på sociala medier, Facebook, Instagram, på skidsnack. Glöm inte att ta ut era lag i Fantasy-ligan, vilket jag gjorde här senast. Så jag är nu långt efter.
Ja, du gjorde det på deras bästa dagen här, typ så här tusen och åter tusentals poäng delades ut på.
Nu är det ju visserligen inga lopp här i helgen, men ändå.
Men maila oss om ni har några funderingar kring Oscar och Majas eventuella flört. Men en flört-misstanke som du glömde nämna, som du mässade om tidigare, det var ju Hanna Öberg och Johannes Lukas.
Ja.
Bara för att du hade sett bilder där du tyckte att de såg...
De ser ut att ge varandra blickar.
Kärleksfulla blickar.
Ja, det är...
Nu har vi ju ingen aning. Johannes Lukas kanske är lyckligt gift med 3 barn.
Ja, men det tror jag inte. För jag har gått igenom hans Instagram och inte sett några spår efter det.
Oj då. Ja. Har ni någon info om det?
Han kanske är vegetarian också. Vem vet?
Maila oss gärna om ni har någonting om det också. Vi vill veta allt det här. Det kan bli vårvinterns följetong.
Men med det så önskar vi er en trevlig vecka, eller vad man säger.
Ja, så njut av vintern som äntligen kommit. Hej då.
Hej då.